Jag fick ett sms häromdagen. Hej och god morgon Eva. Jag behöver din hjälp. Om du kan hjälpa mig med lite matkassa. Jag har jättesvårt med ekonomin och jag är hela veckan utan mat. Jag skäms när jag berättar för dig om min situation. Jag har 2 paket snabbmakaroner men jag har inte salt. Jag vet inte hur jag ska göra mat till barnen och jag behöver lite hygien. Förlåt, kanske jag stör dig. Undertecknat F. Eller hon skrev ett namn, jag säger så. Sådana här sms får jag ofta och jag ska återkomma till det. Men vi ska börja med kyrkoårets text från Hebreerbrevet. Och ämnet är prövningens stund. Vilka var hebreerna? Ja, ordet hebre används i Gamla testamentet som ett namn på israeliter. Det är alltså skrivet till en specifik församling med många judekristna i. Men man vet faktiskt inte var den låg. Var i hela romarriket kan den ha legat? När man håller på att läsa brev, det är lite av detektivarbete. Och det tycker jag är så spännande, för predikar jag gärna utifrån breven. För då kan man, det skulle kunna vara så här eller så här. Och vet ni, så småningom har man kommit fram till att Hebreerbrevet är nog skrivet till en församling i Rom. Alltså inte samma som Romarbrevet skrevs till, men en annan församling där. Rom vid den här tiden, staden Rom, hade över 1 miljon invånare. Tänk. Det är också ett brev som inte har någon namngiven avsändare. Troligen inte Paulus. Det stämmer inte med språket och stilen. Men en som av hans nära medarbetare har nog skrivit det. Så vi vet utifrån berättelsen att mottagare och skribent känner varandra väl. På det sättet resoneras det. Men vi vet inte vilka de är. Men vi kan gissa lite grann. Och man tror att det skrevs ungefär på 60-talet efter Kristus. Så ungefär 30 år efter att Jesus hade dött och uppstått. Nu ska vi läsa texten. Kan jag få fram den? När vi nu har en stor överstepräst, alltså det där överstepräst, det visar att det är ett väldigt judiskt sammanhang. Ordet överstepräst används jättemycket i Hebreerbrevet. Och det handlar ju om att i Jerusalem fanns det judiska rådet som hade en ledare, översteprästen. Så det är ett av massa sådana detektivtecken på att det var mycket judar där. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och vinna nåd till hjälp i rätt tid. Ja, okej. Okay. Undrar hur många de var i den där församling som det skrevs till. Hur stora var församlingar på den tiden? Alltså man säger sällan över 100 personer. De hörde här att ni är över 500, så betydligt mindre än den här församlingen. Och de hade ju inga gemensamma stora kyrklokaler, utan de sågs i hemmen eller kanske i någon verkstad eller affärslokal. Om väldigt många skulle samlas så kunde sättet vara om det fanns en innergård där man samlades. Men ett sånt gäng tror man att det var. Och så församlingen bestod nog av grannar, familjer. En del som kände varandra väl. Så är det nog här också, va? Det är en del som känner varandra på andra sätt än bara i församlingen. Det tyder på andra saker vi läser i brevbrevet att det fanns både rika och fattiga församlingar, att det var olika. Och det här var ju så unikt och häftigt med de kristna församlingarna. Här skulle man skapa gemenskaper där man hade olika nivå, status, ekonomiskt. Och var olika åldrar och allt sånt där. Och det måste såklart ha varit en utmaning. Det är en utmaning. Hur hanterar man det? Att i den egna gemenskapen bredvid den sitter någon som inte har salt i makaronerna. Det kan vara knepigt. Det var det nog då och det kan det vara nu. Vi ska framföra tre sånger av Barbro Hörberg under den här predikan. Och den första kommer nu. Och den heter Gamla älskade barn. Och den handlar om just hur vi alla föds som små barn. Med stora förhoppningar runt. Många drömmar runt. Men sen kan livet gå åt så många olika håll. Men ändå någonstans innerst inne så är vi ändå något älskat barn. Det här är en sång som vi har använt mycket på Räddningsmissionen. Och du har sjungit många gånger på soppmässan, Håkan. Ta den, den blir bra.
Det har jag verkligen. Och det är definitivt. Ja. Så det blir gamla älskade barn. Ja. Där på en bänk har en gammal solstråle just somnat in. Vinden smeker hans kind som ingen har rört vid på länge, länge. Gamla älskade barn, vad drömde din mamma om när du blev till? Gamla älskade barn, gamla älskade barn, vilken dag upphör ett barn med att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? Vilken dag mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin grå? Där på en bänk har en förskjuten solstråle just somnat in. Vinden smeker hans kind som ingen har rört vid på länge, länge. Gamla älskade barn, vad drömde din mamma om när du blev till? Gamla älskade barn, gamla älskade barn, vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin grov? Där på en bänk har en gammal solstråle just somnat in. Vinden smeker hans kind som ingen har rört vid på länge, länge. Gamla älskade barn, vad drömde din mamma om när du blev till? Gamla älskade barn, gamla älskade barn. Ja, tack. Ja, tack. Tack, tack.
det framgår i den här Hebreerbrevet att den här församlingen är i fara. Vad faran består i får man delvis gissa. Men det verkar som det står och väger för den hur det ska gå. Frågan är, hur nära ska vi vara judendomen? Hur mycket ska vi vara en kristen församling? Hur mycket ska vi hålla fast vid våra judiska traditioner? Det är, om man läser runt här istället, det verkar vara den laddade frågan. Och det där med hur ska det gå för församlingen? Det är väl en prövning som många av oss kan känna igen oss i. Alltså när det går bra för församlingen. När gemenskapen växer. Det är ju väldigt härligt. Om fler vill komma med. Det visar ju att vi är på rätt väg. Vi hade besök i den församlingsgemenskapen som är min främsta. Det är soppmässan som vi har på tisdagkvällarna. Räddningsmissionen. Jag är i kyrkor på söndagar också. Men den är den jag har varje vecka. Och i början av det här året, vi är ett jättefint gäng, ungefär 50 som träffas och har en nattvardsgudstjänst och äter tillsammans på tisdagarna. Och i början på det här året så kom styrelsen här från församlingen och besökte oss på en soppmässa. Och jag tänker, vilken gåva det var att de kom, eller ni om några av er här. För då, vi blev så stolta och ni sa vad härligt det var och att vi sedde och vilket gäng vi är. Det är fint. Och det är också så att en av mina kollegor som har jobbat med soppmässan många år, Micke, som diakon, han sa upp sig förra våren. Och vi har klarat oss och sådär, men ändå. Och så nu fick jag veta här om veckan att han vill så gärna börja jobba hos oss igen. Så han kommer tillbaka en dag i veckan till räddningsmissionen för att göra soppmässa. Och tänk att berätta det för folk. Micke kommer tillbaka. Varför då? Han gillar väl oss så mycket. Det här är väl grejen. Ni fattar hur härligt det kan vara. Men att vara med i en församling som krymper, där färre kommer på gudstjänster, där färre vill engagera sig, det är något helt annat. Och samtidigt genom kyrkohistorien så finns det ju massor exempel på det. Och idag. Man börjar fundera på, borde jag se mig om efter något annat kanske? Ja. Det ska vi ju att vara en gemenskap. Ja, men det finns ju saker man kan störa sig på, va? Jag menar inte bara teologin. Det kan vara musiken. Det kan ju vara vem som bjuder vem på kalas. Så tror jag det var i den här församlingen som Hebreerbrevet skrev till. Så tror jag att det är här också. Ibland. Och så är det i släkter, i äktenskap. Det finns saker som skaver. Vet ni, den här 1917 års översättning av Fader vår innehöll en strof som var så här. Nu ska jag se så jag säger rätt. Inled oss icke i frestelse. Minns ni det? Och sen är jag gillar översättningar och nyöversättningar. Jag älskar att man gör det många gånger. Men just den förändringen. För nu står det, utsätt oss inte för prövning. Och jag tycker inte den förändringen är helt lyckad. För det finns något med prövningar som kan vara väldigt bra. Om man i en församling har en tuff period. Och sen förlåter man varandra och går vidare. Om man är i släkten. Om man i äktenskapet kämpar med något och verkligen hittar något. Att det blir en fördjupad gemenskap. Det finns något väldigt vackert i det, tänker jag. Prövningens stund. Mm. Vi tar en sång till. Åren går.
Hur länge ska din gamla pälsmössa ligga kvar ute i hallen, sa han. Du använder den aldrig. Nej, det är klart att den inte ska ligga där, jag ska ta bort den. Ja, men gör det nu då, sa han. Ja, men du ser väl att jag är på väg ut, sa jag i dörren. Han såg på mig. Ja, sa han. Åren går.
Åren går.
Åren går. Tänk på allt vi skulle göra medan åren går. Jag hinner inte med mig själv och allt jag vill. Vänta på mig, jag kommer. Ni ser väl att jag springer. Nej, det är för sent. Goddag, mitt namn borde vara för sent. När jag kom hem igen så låg en gamla pälsmössa kvar där i hallen. Och jag tänkte att när han vet att jag inte använder den, varför tog han inte bort den själv då? Åren går. Minns du allt vi ville göra medan åren går? Vad blev det av dig? Ja, jag vet. Är det för sent? Vänta på mig, jag kommer. Nej, gå inte. Varför är det alltid du som går? Jag kan inte mer än jag kan. Sa du ryck upp dig? Sa du det? Hör du, kom hit så ska jag krama. Två spindlor ska krama varandra. Och vet du vad jag längtar efter? Jag längtar efter en vacker dag när ingen ställer den andra till svars. Och att glädjas över att solen går ned fastän jag inte har varit duktig.
Åter till sms:et jag fick. Jag börjar med. Hon skrev: jag har jättesvårt med ekonomin och jag är hela veckan utan mat. Jag skäms när jag berättar för dig om min situation. Jag har 2 paket snabbmakaroner men jag har inte, och så vidare. Det var något i det här sms:et som högg tag i mig mer än vanligt. Är det att hon skriver så rakt på att hon skäms kanske? Varför skäms hon egentligen? Att folk skäms över sin ekonomiska situation, det stöter jag ofta på. Det där med ekonomin, vi fattar ju beslut utifrån det vi vet och det vi hoppas. Men vi kan ju inte ändå veta. Den här kvinnan fick kanske barn med en man som kom att behandla henne illa. Hon kanske var tvungen att fly, hon kanske blev av med ett jobb. Hon kunde inte förutse detta, men ändå känner hon på något sätt att det är hennes skuld. Och så skäms hon. Andra jag möter kan ha tagit stora lån. Räntan går upp. Firman går omkull. Man får lämna huset. Man kanske är hemlös idag. Och man skäms. Så var det såklart även på Hebreerbrevets tid. I texten står det så här: låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Att frimodigt gå fram, det är motsatsen till att skämmas. Vi kan finna nåd, vi kan finna hjälp, men vi behöver på något sätt vara frimodiga och inte skämmas. Den kvinnan skrev till mig, hon var ju ändå frimodig även om hon bad om ursäkt. Att det finns något, en kärna i att faktiskt dela. Tänk i den där församlingen i brevbrevet. En del höll på att lämna. De hade såklart prövningar i sina egna liv. Och en del kanske var så fattiga att de hade svårt att överleva. De kan ha haft företag som gick jättedåligt. Skulle de verkligen hålla fast vid Kristus i detta? Skulle de verkligen hålla fast vid församlingen där man förväntade sig frimodighet, där man skulle dela? Var det inte lättare att dra sig undan med sin skam? Kanske börja gå i synagogan igen. Den judiska tron som har så mycket mer av regler och riter att hålla sig till. Så tolkar jag vad den här texten handlar om. Sen bland livets ofrånkomliga prövningar finns ju detta med sjukdom. Fysiskt och psykiskt. Det är klart att vi möter det alla. Jag möter det jättemycket på jobbet och även i mitt övriga liv. Långa sjukskrivningar. Ekonomin rasar samman. Unga som tappar hoppet. Människor som inte vill ens om de vet ens om de vill leva längre. Och i det här vilsenheten, vi kan vända oss till Gud. Och vi kan söka tröst hos varandra. Och nu kommer den tredje och sista sången av Barbro som vi ska använda i den här predikan. Och den handlar just om att söka tröst. Det var så här med Barbro att hon levde fram till 1970. 43 år gammal, 1976 dog hon i cancer. Och hon hade då en adopterad flicka från Korea. Lisa från Korea, ja. Och den här sången skriver hon till Lisa. Jag vet inte om hon hade hunnit bli sjuk. Det är också så på 70-talet var cancer mycket mer stigmatiserat än vad det är nu. Man höll liksom det hemligt att man hade cancer på ett annat sätt, har jag förstått. Den här sången handlar om hur man som vuxen kan söka tröst hos ett barn.
Ja, det är det verkligen. Det handlar om Lisa. Barnen söker väldigt mycket tröst. Barn kan ju väldigt mycket tröst. Det är bara att vara vuxna. Ja, visst.
Lisa, får jag ligga här bredvid dig i sängen? Jag kan inte sova där inne i min säng. Men jag lovar vara tyst och still om jag får ligga tätt intill dig som sover lugn och trygg och höra hur du andas. Jag sa till dig förut ikväll att det finns inga spöken. Lisa, jag är räddast själv. Jag vet att det finns spöken. Inte såna som du tror, nej, jag menar de som bor inuti mig själv och skräms om allting som kan hända. Ute blåser sommarvind och ljuset kommer närmare. Jag håller om din mjuka kind och lånar av din värme. Somnar hos dig i din säng, lugn som på en sommaräng. Känner hur du doftar barn och tvål och lite blommor.
Hebreerbrevets budskap är, så som jag tolkade, håll ut. Gud förstår oss. Budskapet är inte att han åtgärdar allt, men att han ser och förstår oss. Och det är ett centralt. Det är så stort. Ett centralt ord i texten är barmhärtighet. Visa varandra barmhärtighet. Gud är barmhärtig. Okej, sista svängen tillbaka till mitt sms jag fick. Det där med saltet till makaronerna. Alltså, tänk att vi lever i ett land där staten räddar bankerna men låter många barn gå till sängs hungriga. I vissa avseenden har vi faktiskt tagit ett kliv tillbaka till 1800-talet. De senaste åren i Sverige. Och jag hör också om makthavare som är så okunniga om vårt välfärdssystem att de tror att man kan stapla olika bidrag på varandra och leva riktigt gott fast man inte arbetar. Jag vet att det inte är så. Jag möter hela tiden människor som inte har råd att hämta ut sina mediciner, som inte har mat att ställa på bordet. Människor som måste välja mellan att betala elräkningen eller att betala på ett västtrafikkort för att kunna ta sig till barnens skolor och grejer. Jag möter hela tiden människor som har hål i skorna hela vintern. Och då tänker man, vad bra att räddningsmissionen finns. Då kan du ju hjälpa till med skor och matkassar och sådär. Och det gör vi faktiskt en del. Men det är inte vår enda uppgift. Med åren, efter snart 10 år, eller nu 10 år på räddningsmissionen, har jag landat mer och mer i att vår uppgift är att berätta vidare om det vi ser och att ställa en mycket viktig fråga till politiker, till myndigheter, till allmänheten, till oss själva. Och frågan är, vilken mänsklighet vill vi vara? Och vilken mänsklighet vill Jesus att vi ska vara? Jag vill ha upp episteltexten igen. Det är så fint att få predika och jobba med en text. Och nu har jag gjort en egen översättning av det här. Så nu ser ni originalet här och så får ni höra min. Så får se om ni tycker att den är okej. Vi har Jesus som är i himlen men samtidigt hos oss. Låt oss hålla fast vid honom. Han förstår oss. Vi behöver inte skämmas för något. Vi kan komma till honom och få hjälp i prövningens stund. Oavsett om det gäller hur vi mår, hur ekonomin ser ut, hur vi har det i församlingen eller kanske i äktenskapet. Jesus har ett hjärta för oss och vi ska ha hjärta för varandra.